Ja, hej och välkomna tillbaka till Placera TV. Det är, vad är det? Tisdag den 28 januari va?
Stämmer bra det.
Det händer mycket. Vi ska prata mer om... Hej Martin.
Hej.
Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Vi konstaterar ju så att det har hänt rätt mycket det här året. Vi kommer komma tillbaka till det. Vi har mycket att prata om. Det är rapportveckan har dragit igång på allvar. Vi har det här coronaviruset som vi tänkte att vi skulle snacka lite grann om. Och då är ju du väldigt bra att ha till hands. Och snacka om sånt här.
Absolut. Ja.
Vi får se hur det går. Välkommen tillbaka i alla fall.
Tack.
Hur är läget? Är det bra?
Jättebra.
Ja, är du stressad?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Jag känner lite stress.
Varför då?
Nej, men det är mycket. Vi pratar om det.
Ska jag lämna tillbaka alla julklappar eller?
Vi börjar med den här. Jag börjar med den här grafen. För jag visar. Du sa innan här att vi är alltså knappt en månad på det här året. Det är några dagar kvar. Vi har haft oro för krig. Vi har haft en enorm kursuppgång i början av året. Precis första dagarna. Och så nu det här viruset. Vi har liksom klämt in på en månad. Vad liksom ett halvår skulle räcka till. Liksom. Mm. Eller? Vad säger du?
Nej, det har varit väldigt händelserik. Jag menar, vi avslutar med en fantastisk börs. Ja. Och sen första dagen rakt upp i himlen. Ja. Och sen är det oro för krig i Mellanöstern direkt.
Ja.
Och sen det har tonat ner och så kommer det här viruset och skapar
Och så lite rapporter på det.
Ja.
Så att, det är
händelserikt.
Och den här grafen är ju då, som vi tittar på nu, det är ju då den orange är OMXSP, så har vi S&P 500. Fram till idag. Mm. Dagens rör sig inte med.
Nej.
På OMX. Den är upp idag.
Ja.
Men det är nästan så att hela årets vinst har blivit utraderad på den här oron för coronaviruset. Och då tänker jag så här, det här handlar ju inte om att vi är rädda för att det ska bli någon apokalyps. Utan det här är ju, tolkar jag det som, rätt om jag har fel, att efter den här fantastiska uppgången vi haft på börsen så är marknaden väldigt rädda för att någonting ska rubba den här konjunkturen eller någonting. Och vi vet att Kina är en enormt viktig del av världsekonomin. Givetvis. Är det så du tolkar också?
Att jo, precis. Och Kina har haft väldigt tufft. Sen i slutet av förra året så började ju indikatorerna vara lite bättre för Kina. Så vi såg kanske lite positivt. Men onekligen kommer ju det här viruset. Nu vet ju inte vad som kommer hända.
Nej.
Och jag menar, osäkerhet är obehagligt för alla. Och vi vet inte vad det kommer ha för konsekvenser. Men redan nu vet vi att det kommer att ha ekonomiska konsekvenser för Kina. För man förlänger det kinesiska nyåret som håller på nu. Så att folk ska hålla sig hemma och inte gå till fabrikerna. För man vill liksom reducera risken för spridning. Mm. Sen hur lång tid det här kommer att hålla på, det är ingen som vet. Och det är väl det som spär på osäkerheten.
Och vi ser såna här anekdotiska bilder på tomma restauranger. Och liksom risk för att det rubbar hela den här konsumtionsmönstret vi har sett tidigare, där kinesiska konsumenter är väldigt, väldigt starka och viktiga för ekonomin.
Absolut.
Men jag tänkte att vi ska titta på ett par grafer till som berör det här coronaviruset. Och den första är en som du hade med dig. Och det här är... Du får förklara själva det. Vi ska fokusera på den gröna, för det är där vi är... Nej, förlåt. Var är det vi någonstans?
Vi är det gråa.
Vi är det gråa som är fram till här ser vi det, va?
Det är egentligen den här punkten då är 40 dagar tillbaka i tiden och 40 dagar framåt. Ja. Hur den kinesiska börsen har gått när vi har haft då de stora svininfluensa, fågelinfluensa, SARS etc. Och hur börsen har utvecklats 40 dagar innan och 40 dagar efter det första mänskliga fallet har kommit ut.
Det spontana jag tänker här, det är att det är inga kraftiga fall.
Nej, det är det inte.
Eller hur?
Nej, det är inga kraftiga fall. Det är en ganska neutral rörelse. Men samtidigt så vet man ju inte hur allvarligt det blir. Någon gång, osäkert vem, så kommer det säkert bli betydligt värre än man någonsin har trott. Och den osäkerheten spöll på. Men som vi ser historiskt sett så har det inte varit några större rörelser när det har skett.
Jag tänkte att titta på en mer långsiktig graf. Den här hittade jag på Twitter som det var Thematica Funds som la ut. Så tack för den. Det här är då kursutveckling MSCI World sedan 1970. Vi har ett antal epidemier. Vi kan se hur de har gått en månad, tre månader, sex månader. Och i samtliga fall så är snittet plus.
Mm.
Men då noterade du och jag någonting spännande här innan sändningen. Om man tittar på SARS och svininfluensan. De prickade på något sätt en botten.
Ja, man får ju nog titta lite på. Man får titta lite var man är i börscykeln. Och där är vi inte riktigt nu. För nu är vi...
Här
uppe. Så att det finns egentligen många anledningar kanske att folk vill ta lite pengar av bordet, ta ner riskerna i portföljerna etc. Och här hade vi tvärtom. Här var vi på väg upp ganska kraftigt. Så att jag vet inte om det är en jättebra bild för att skapa...
Och konjunkturen liksom... var ju på något sätt höll på att vända upp. Ja. Här vet vi att det finns en risk att konjunkturen redan innan det här kanske har pikat eller nått någon form av toppen. Så ja. Det är klart att balansen är svår.
Vi är på helt olika nivåer, ja. Skulle jag säga.
Jag ska avsluta med en graf till. Och det är, nu gick jag åt helt fel håll. Där. Det här är den amerikanska 10-åringen, räntan. Och den har ju kommit ner väsentligt innevarande år. Har den kommit ner rejält. Mm. Vilket visar på den här rädslan. Det här är ju intressant ur många perspektiv. Dels för att generellt sett så gillar vi låga räntor, eller börsen gör det. Men jag noterar också, jag har inte den grafen, att om man tittar på svensk fastighetsindex mot svensk bankindex sedan årsskiftet, så har ju fastigheten klarat sig relativt sett extremt bra.
Absolut, ja, men det ses ju som defensivt, men också det faktum att de gynnas av ett fallande ränta. Så jag måste säga att om man tittar på det... Det upplägget vi hade på börsen fram tills den här virusepidemin började sprida sig, så var det upplagt egentligen för en ganska stor rotation. För vi började se, som jag sa, bättre konjunktursignaler i Kina, även bättre faktiskt i Europa, lite tuffare fortsatt i USA. Så räntorna var ju faktiskt på väg upp, bland annat svenska räntan var på väg upp också.
Och vi såg bankerna rörde sig uppåt, ja. Även i Sverige.
Så vi var nog på väg in i en slags sektorrotation. Från de här kanske högmultipel tillväxtbolagen kanske in i mer, lite mer värde som tjänar på en bättre konjunkturutveckling. Ja. Men det där känns lite på sin kant nu när räntan går från 1,90 ner till 1,62 bara direkt. Och då är det samma trade som ligger på fortfarande.
Och just det med, du apropå positioneringen i marknaden då, så tog du fram lite intressanta siffror. Mm. Vi hoppar in i Sverige nu då. Mm. Ska försöka förklara den här. Här har vi svenska banker, det är bankindex. Sen har vi Atlas och Volvo.
Ja, och här kan man då säga att två segment får anses vara värde och ett tillväxt. Mm. Svenska banker, absolut, och värde. Börsvärde totalt innan idag då, värt att notera, 850 miljarder. Ja. Och förväntas då ha ett pre-tax-resultat på ungefär 104 miljarder i år. Det är konsensusförväntningar på bankerna. Atlas Copco då, som är, ingår i varenda tillväxt-ETF du kan ha där ute. Aktier som har gått fantastiskt, har ett börsvärde på 450, det vill säga lite mer än hälften av vad den totala bankindex har. Ja. Och där förväntar man sig då en operativ vinst som är då motsvarande för bankerna, 23 miljarder. Ja. Volvo, som då anses och får också vara ett värdeaktie, en lågmultipel aktie.
Mycket lägre värderat än Atlas.
Där man då förväntar sig faktiskt en högre vinst än vad Atlas gör i år, vilket är ganska anmärkningsvärt. Om det blir så, det får tiden utvisa. Nej, men
det blir en väldigt bra sammanfattning av börsen där.
Ja.
Det är liksom och banker, out of fashion, Atlas är det finaste vi har. Och value. Mm.
Ja, Volvo är, alla går och väntar på domedagen.
Vad äger du helst här då?
Ja, det är ju lätt att säga eftersom Swedbank är upp 4% idag, ja, så att jag skulle äga bank. Men, nej, men jag äger nog faktiskt Volvo.
Vi ska prata lite mer om Volvo sen, men någon gång måste ju liksom även de klicka.
Ja, men det är ju så att tittar man på orderingången så är ju den ner kraftfullt. Och innan vi ser någon slags stabilisering där så tror jag att det kommer fortfarande vara tufft. Du får inte den här multiplexpansionen, så Volvo kommer fortfarande vara billigt. Ja. Trots att man har levererat bättre resultat än väntat. Men Volvo har urstark balansräkning. Ja. Construction equipment också går väldigt bra. Så det är väl den sidan man kan överraska. Men fram till du ser en stabilisering i orderingången så kommer det nog vara tufft.
Du, rapporter som sagt. Vi tittar på, det har kommit en handfull rapporter. Och framförallt kommer några rapporter i eftermiddag. Efter vi har spelat in det här. Och det är klart att Atlas blir ju superintressant. Jag känner att de får inte misslyckas med någonting.
Nej, nej absolut inte. Nej. Och lyckas de vet man inte vad som händer då heller.
Precis. Det är väldigt intressant. Framförallt tycker jag, titta på orderingången tycker jag. Men vi har fått rapporter från Swedbank som du nämnde. De var upp 3-4% tror jag när vi satte oss ner. SSAB upp, ner,
oförändrat på B-aktien.
Men den började ner 2-3%.
Nej, började upp faktiskt och sen föll den ner. Ja, så den var ner.
Så att där har, men Swedbank då, resultatet var inte fullt så illa som man hade räknat med. Man sänker utdelningen rejält, men det låg väl ändå i förväntansbilden.
Absolut, det var en utdelning. Om man tittar på resultatet så kan man väl säga hårdare lite att det var lite i linje med förväntningar. Väldigt stark tradingresultat. Tradingresultat sätter vi i marknaden ett väldigt lågt P/E-tal på. Okay. Alltså det är ju extremt volatilt, så vi lägger inte så mycket värde på det. Kreditförluster upp, det säger man själv, är energirelaterat. Utan att specificera. Energi är ju en sektor som har det väldigt tufft. Men energirelaterat för mig kan ju vara Nynäs. Ja. Där man har exponering. Utdelningen då 8,80 som var högre än väntat. Ger då en direktavkastning på över 6%, vilket måste i den här miljön anses
trots
väldigt...
att man liksom slashar, ja, så blir det så bra.
Det är en bra direktavkastning, men det är också därför att aktien har kommit ner. Så jag är inte förvånad över att den går upp faktiskt. Ganska okay. Logiskt tycker jag.
Men räcker det här för att momentumet för Swedbank ska vända? Eller?
Det är för tidigt att utvisa. Ja. Det man guidar för är ju kostnader på 20 miljarder för 2020. Mm. Och det är ju lite högre än vad marknaden har förväntat sig. Men samtidigt... Den här sektorn är nedtryckt. Absolut. Av många olika anledningar. Och i ett historiskt perspektiv så är den också billig, som jag visade gentemot marknaden.
Men utmaningarna finns kvar för banksektorn.
Det är klart.
Både på kostnadssidan och på intäktssidan och konkurrens och så vidare. Så att, ja, intressant. SSAB, är det någonting du köper?
SSAB äger jag. Och resultatet i sig är marginellt sämre än väntat. Det var förväntat ett förbaskat dåligt kvartal, vilket det också blev. Här behåller man också utdelningen på 1,50, vilket ger en direktavkastning på över 5%. För ett stålbolag så är det fantastiskt bra. Q4 drabbat av väldigt låga volymer egentligen i alla segmenten. Och det är nog det är nog kunderna som håller i lite inför årsskiftet. Man vill inte ligga med för höga lager. Däremot så guidar man nu för betydligt bättre volymer i första kvartalet rakt igenom. Samtidigt då som råmaterialpriserna går ner, järnmalmspriset är ner bland annat 30%. Så det är klart att det kommer se betydligt bättre ut i första kvartalet. Dock så är ju stålsektorn cykliskt och påverkas väldigt mycket av vad som händer i Kina. Så att det här är ju ett bolag som påverkas mycket av vad som händer. Absolut. Med hela det här viruset etc. Men resultatmässigt bör Q1 se väldigt bra ut och...
Men om det här med coronaviruset fortsätter och om räntorna stabiliseras, så borde väl även svenska banker gynnas?
Absolut.
För de påverkas ju inte speciellt, inte direkt
nej.
I alla fall.
Nej, så är det.
Du, jag bad dig att lyfta fram några av kommande rapporter i veckan som du tycker vi ska titta lite extra på. Och det är ett gäng. Och vi börjar med, här var förresten Swedbank-grafen. Vi börjar med skogen.
Ja.
Billerud, Holmen, SCA, alla rapporterar i veckan. Jag tror Billerud kommer redan imorgon.
Holmen och SCA på torsdag.
Jag får känslan att det är ganska låga förväntningar på Q4. Jag såg att det här onoterade bolaget, Cetra heter det, kom in med förlust och det var lägre priser och lägre volymer och så vidare. Är det en bra bild över vad man förväntar sig av skogen?
Det är en ganska tufft kvartal. Om man tittar tillbaka på Q3 så var det framförallt Holmen som stack ut. De hade ju ett sjukt bra resultat på framförallt Iggesunds inför Packnäsk. Och det skulle jag säga, tror jag inte man kommer se under det fjärde kvartalet. Men det intressanta just med Holmen och SCA, det är att vi fortfarande går och väntar lite på att de här ESG-fonderna ska börja ta en mumsbit av de här bolagen på skogsinnehaven. Det har vi inte riktigt sett.
Varför inte det, tror du?
Nej, därför att det har inte kommit till det. Alltså utländska ratinginstitut som tittar på skogstillgångar, de värderar inte på så, utan kollar bara på industrinäring och inte på det koldioxid som binds i skogen. Och det här är någonting som vi tror kommer ändras. Så jag äger både SCA och Holmen och är positiva till utsikterna. Men fjärde kvartalet blir ingen höjdare där.
Men det känns ju så, för man tittar på kursen, så den har ju gått väldigt bra på ett år. Eller väldigt bra, den har inte gått lika bra som index. Men den hade ju den här perioden här, det var mycket omvärderingar och skog och så vidare. Men den har ju handlats ner definitivt inför Q4 och en bit innan dess.
Nej, men hade man inte haft den här omvärderingen som vi såg förra året, där Holme gick i bräschen och SCA följde med, och sen kommer nu faktiskt Stora Enso för några veckor sedan också, då hade ju den här sektorn haft det betydligt tuffare för att priserna haft det, massapriset har gått tufft, framförallt under andra halvåret har också förpackningspriserna gått ner, och det är ju till viss del konjunkturellt. Så att den här sektorn räddades ju av de här skogsvärderingarna när man fick ett case.
Men förutsättningen för 2020 då, vi ser förbi Q4, känns okej eller?
Jag tycker att utsikterna för 2020 är väldigt bra. För jag tror massapriset kommer vända upp och det kommer driva framförallt för SCA. Sen får man inte glömma bort att nu har vi en fin strejk. Även om den är kortsiktig så gynnar ju det de svenska bolagen. Ja. Allt annat relativt så.
Vi går ner till nästa. Getinge. Kommer på torsdag. En aktie som har gått
Fantastiskt.
Fruktansvärt bra. Mm. På senaste året. Mm. Upp över, vad är det, 100% någonstans?
Ja.
Värderingen är skyhög skulle jag våga påstå.
Ja, i alla fall i ett historiskt perspektiv.
Ja, ur ett historiskt perspektiv. Och jag har väl fortfarande lite svårt att greppa varför de ska ha så otroligt mycket högre värdering idag jämfört med den historiska. Tillväxten är ju inte bättre. Liksom.
Jag delar ju den uppfattningen med dig, men det här visar väl på något sätt vikten av turnaround case ja, också absolut. När det väl börjar vända.
För de var nedkörda.
De var nedkörda, de var nere på 80 spänn. Mm. Och sen har de fått igång den organiska tillväxten. Även om marginalen kanske inte har liksom tagit fart så har det ändå vänt på rätt sätt. Så att utsikterna för det bolaget för nästa år kommer bli extremt viktiga hur de ser på det. Men jag menar, problemen i USA är inte borta. Skuldsättningen är inte låg. Nej. Så att många av de här problemen som Getingen har haft historiskt
sett... Och tillväxten har vänt men den är inte skyhög.
Nej.
Det är det inte.
Nej.
Okej, så att här handlar allting om utsikterna
ja, i den
här rapporten, vad man säger.
Absolut.
För det här är ju ett otroligt viktigt kvartal för oss.
Väldigt.
Q4 är ju det absolut största kvartalet för Getingen och många bolag i den genren.
Ja. Nej, men utsikterna blir A och O. Och samtidigt så tror jag att med tanke på hur aktierna gått så förväntningen är nog också att det ska bli ett väldigt bra kvartal. Ja. Och det tror jag marknaden brukar ha ganska bra känsla för det där.
Det blir det lite nog... Atlas över. Måste leverera på nästan alla punkter.
Absolut.
Vad har vi mer? Jo, sen har vi då en sektor som inte har gått riktigt lika bra. Och det är fordonsrelaterat. Ja. Här i form av Gränges och Hexpool. Mm. De har gått ungefär lika. Det är väl upp en 7-8% per år. Så klart efter börsen som... helhet. Och här är ju allting om utsikterna för fordonsindustrin. Man får en temperaturmätare.
Ja, och allt annat än ganska svaga rapporter är nog ganska förväntat skulle jag säga. För Gränges blir det ju viktigt för att de har ju annonserat ett väldigt stort polskt förvärv.
Just det.
Som gör att de blir väldigt starka på elbilsmarknaden som vi tycker är väldigt intressant going forward. Och vi tror att de gör helt rätt. Så det är utsikterna där, kanske någon nyhet på... För de måste ju ta in kapital för att liksom genomföra
lite nyemissionsinfo, eller?
Ja, exakt. Det är nog förväntat sig. Men annars är det nog ganska, ganska svaga rapporter.
Hur är Gränges exponering mot Kina?
De har absolut, nu kan jag inte försäljningssiffran i huvudet, men de har en betydande exponering mot Kina. Jag har faktiskt varit och besökt dem i Kina, bland annat i deras fabrik. Så att, det är en betydande.
Så det kanske man ska ha ett koll på långsiktigt.
Ja, Hexpol har gjort ett ganska stort, eller för ett tag sedan gjort ett ganska stort förvärv i USA. Så det kommer nog väldigt viktigt vad nyheterna blir där för eventuella synergier etc.
Det var som jag såg Lasse Lundgren på Aktieansvar. Han sa ju att, på Twitter tror jag att Q1-orna kommer präglas av coronaviruset.
Jaja.
Alltså det kommer skriva, varenda bolag kommer skriva som har Kina-exponering.
Ja.
Det blir ju superintressant.
Ja, så är det.
Och vi avslutar nästan där vi börjar. Och det är Volvo. Mm. Kommer på torsdag också va? Måste titta. Ja, torsdag kommer de va? Stämmer det?
Har inte det på
raka. Vi säger torsdag och så får ni rätta oss om ni... Och här är väl allting orderingång?
Det är orderingång, utsikt, kanske extra utdelning. Men det jag menar, Volvo har en urstark balansräkning. Men jag tror man vill ha en ganska stark balansräkning också. Så jag tror inte man ska förvänta sig kanske för mycket där. Men det är utsikten, men värderingen är ju...
Vad är det P-tal nu? Vad är det? Är det under 10?
Ja, det är under 10. Det är under 10.
Jämfört med Atlas som har över 25 eller vad?
Ja, alltså, ganska bra bit över tror jag. Ja. Men, nej, men det är ett stort värderingsgap. Ja. Men det blir så också. Atlas
det gör ju att Volvo blir lite kittlande ändå. Lyckas de komma med bra orderingång.
Så får man inte glömma bort också att Atlas, sen man delar upp sig i Atlas och Epiroc så har det också varit en annan följarskara som har kommit in i Atlas. Det har blivit mer fokus på tech-delen eller semidelen etc. Så det har också fått in en annan slags, kanske mer internationell skara investerare.
Jag skulle säga att det är nästan till fanatisk supporterskara kring Atlas. Inte minst bland Sverigeförvaltare.
Ja, nej, precis. Det kanske...
Jag har aldrig hört någon som har sagt något illa om Atlas.
Kanske lite glesare där i Göteborg då, i den fanbasen.
Ja, men jag håller lite tummarna för Göteborg. I
det är klart vi gör.
I varje fall den här gången.
Det är klart vi gör.
Jag brukar inte göra.
Men, nej, fotbollsmässigt, men nu får vi skilja mellan...
Fotboll och aktier.
Företaget Volvo håller vi absolut
men mycket, mycket spännande. För det känns som att alla, som du sa i början, går och väntar på att det liksom ska... visa lite positiva signaler. För då kommer den dra. Mm. Tror jag. Mm. Kanske inte det här kvartalet.
Nej, de tror jag inte vi kommer se än. Men när det väl händer så kommer den aktien gå ganska bra tror jag.
Men annars är det hyggligt positiv om vi blickar framåt mot 2020. Så
det gäller ju att vara en stor skopa ödmjukhet när det händer så mycket på så kort tid. Och där värderingen är ganska tilltagen i många sektorer.
Och faktum att vi har ingen aning om det här coronaviruset.
Nej, nej, så det gäller ingenting. En stor portion av ödmjukhet. Så att,
vi kan låta hur smarta som helst, men det är liksom...
Vi hoppas på det bästa.
Och det gjorde jag även, jag hoppades på det bästa när du skulle komma hit. Och jag blev faktiskt positivt överraskad.
Ja, men fantastiskt.
Kul att ha det här, Martin.
Tack så jättemycket.
Alltid lika kul att se det.
Kul att se
det
också.
Om dig och tack för att ni har tittat.